Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Ringby.
Och jag heter Konstantin Ekström.
Och Niklas Bredberg är också här.
Trevligt.
Trevligt, trevligt.
Härligt att ha dig här också, Niklas.
Tack.
Idag har vi 3 artiklar.
Vilken förvåning.
Mm, och inga aprilskämt här.
Nej, sånt sysslar vi inte vi med.
Men vi har bestämt oss för att du, Konstantin, ska börja.
Ja. Och nu har det varit konferens igen. Och denna gång Microsoft Fabric Community Conference i Las Vegas. Och what happens in Vegas does not stay in Vegas, har jag fått lära mig genom helt egna erfarenheter. Men det kanske är lika bra i det här fallet med tanke på att de presenterar ett antal Fabric-nyheter här under konferensen. Inom utbildningsområdet så har de tagit fram en ny portal, Microsoft Fabric Career Hub. Och här blir det väldigt amerikanskt. Med career path efter certifiering, roller och även lönenivå. En data engineer har tydligen $125,000 om året. Oavsett så är det här man kan hitta info kring den nya certifieringen DP600. Som ju är specifik för Fabric. Men om vi vänder blicken mot själva plattformen och nya tekniska kapabiliteter. Så gör de i artikeln här en indelning utefter de 4 grundpelare varpå Fabric vilar. Jag blev faktiskt lite osäker på om vi tagit upp de här i podden någon gång. Så jag tänkte, jag gör en liten snabb resumé här. Den första är, Fabric is a complete platform. Så från att behöva koppla ihop alla tekniska komponenter som behövs för att skapa dataflöden för analys. Så innehåller Fabric alla de komponenter, eller vilket fall de flesta, redo att användas för att ta data från källa genom transformering till presentation och insiktsgenerering. Den andra är Fabric is lake-centric and open. Fabric vilar på en data lake, One Lake, som bäst kan beskrivas som ett OneDrive för data och är åtkomlig oavsett vilken komponent som används. Och grundformatet är det öppna tabellformatet Delta Lake. Den tredje, Fabric can empower every business user. Användare ute i verksamheten ska få de verktyg som behövs för att skapa insikter. Här framförallt genom Power BI, men även tillgång till information genom andra verktyg som de använder. Och här är integrationen med Office 365 en central del, som exempelvis Teams och PowerPoint. Och den sista pelaren här, det är Fabric is AI-powered. Och med syftet att förenkla och accelerera så har AI en central roll, framförallt genom Copilot. Okej, det var det. Så till nyheten här nu. Då är den första pelaren då, det hade vi ju Fabric is a complete platform. Och här har det hänt en del grejer, eller det händer en del grejer kring CI/CD. Man kommer nu att kunna arbeta mot Git för utveckling i data pipelines och data warehouse. Likaså kommer nu deployment pipelines då, för att förflytta dem från test, dev och prod och sådär. Och möjlighet att skapa en branch för ett specifikt workspace kommer också då. Om man idag arbetar mot Azure DevOps eller annat externt miljö och redan har ett bra arbetsflöde för utveckling och deployment, så kommer Fabric också att stödja detta genom Fabric Git Integration API:er och Fabric Distributions Pipelines API:er. Och alla de här uppdateringarna, de kommer att lanseras i preview i början av april. Så att det är där vi är nu helt enkelt. Sen är det ett antal uppdateringar av data flows och data pipelines. Fast copy i data flows introduceras och den här ska bygga på samma backend-teknik som copy-aktiviteten i data pipeline som finns idag. Sedan ska man kunna koppla upp sig mot on-prem för data pipelines genom en gateway som då är samma som för data flows. Och vidare presenteras en ny aktivitet, Semantic Model Refresh, som gör att man kan använda Data Factory Fabric för att orkestrera uppdateringen av semantiska modeller då, Power BI-modellerna där då. Och som grädde på moset fördubblas antalet aktiviteter som stöds i en data pipeline från 40 till 80. Och alla dessa uppdateringar är redan nu i preview. I övrigt här så finns det möjlighet att skapa mappar i workspaces. Vilket var något som var efterfrågat i communities. Och snart ska man också kunna lägga till taggar på olika komponenter eller artefakter som det ibland kallas. Och så gav de en smygtitt på något som kallas task flows som ska hjälpa till att visualisera ett dataprojekt. Jag tolkar detta lite grann som ett projektkoordineringsverktyg, men jag kan ha fel där. Det fanns bara en liten sneak peek på en skärmdump där. Och inom säkerhet och uppkopplingen så släpptes Azure Private Link för access inom VNet, Trusted Workspace Access och Managed Private Endpoints i preview. Vilket möjliggör säkra anslutningar från Microsoft Fabric till datakällor som befinner sig bakom en brandvägg eller inte tillgängliga från det offentliga internetet. Vi hoppar vidare till den andra här som är Fabric is Lake Centric and Open, så själva laken här nu. Och då har vi en grej kring shortcuts, som alltså att man på OneLake virtualiserar data som ligger lagrad på andra platser. Och den har funnits från första början då för Azure Storage Account och AWS S3. Men nu kommer stöd även för GCP och jag förmodar Big Lake mer specifikt här. Och likaså ska man kunna skapa shortcuts till molnbaserande S3-kompatibla datakällor. Och detta är preview. Och on-premise S3-kompatibla datakällor kommer inom kort. Jag tror något exempel på den var Cloudflare, tror jag var något sånt där exempel som de tog upp där. Som är S3-kompatibel då. Sen har vi mirroring på andra sidan. Som är, man kan säga, motsvarigheten till shortcuts men för databaser. Och detta är nu, får jag säga, äntligen släppt i preview. Databaser som stöds nu bland annat är Azure Cosmos DB, Azure SQL DB och Snowflake. Och denna funktion innebär i praktiken att data strömmas in till OneLake och lagras i Delta. Sen ska vi ju alla dela data idag, det är ju så fint och populärt. Och snart kommer möjlighet till extern delning av data mellan olika organisationer. Min personliga förhoppning är att mottagaren använder sin egen computer när man ställer frågor. Så att, ja, det blir inte bra annars. Vi har den tredje pelaren här. Fabric can empower every business user. Och här kommer lite nyheter blandade, lite, säger man, gott och blandat. Inom visualiseringar med fler layoutalternativ, matristabeller, formateringsalternativ. Och börjar tolka som att de är ganska stolta över artikeln här. 100% stacked line area chart. Så att det är väl då att du har ett area chart men den summerar alltid till 100. Ja. Sen har vi ett nytt metrics layer. Och detta kommer snart. Möjligheten ska ges att välja ut ett antal measures eller metrics som kan promotas. Och då ha tillhörande beskrivningar. Och min tolkning är att det är någon form av bibliotek på över definitioner och uträkningar. Och tanken här är att inte bara för användningen på BI-rapporter utan också andra artefakter som exempelvis notebooks. I övrigt här så kommer de senare under året släppa möjligheten att redigera Direct Lake Semantic Models direkt ifrån Power BI Desktop. Och likaså ligger det preview att man ska skapa paginerade rapporter direkt från Power BI-rapportbyggaren. Så har vi nått fram till den sista pelaren här. Fabric is AI-powered. Två nya funktioner i Fabric Copilot. Sedan tidigare har funktionen Explore som är väldigt likt Pivot i Excel om jag minns rätt här. Och DAX Query View funnits för att hjälpa till att förstå den semantiska modellen utan att man behöver bygga en rapport. Och båda dessa funktioner kompletteras nu med stöd från Copilot. Det är där man genom att trycka på en knapp Data Overview kan få en beskrivning som då helt enkelt görs av Copilot på den semantiska modellen. Och sen gav de avslutningsvis en liten smygtitt på en ny generativ AI-funktion i Fabric som möjliggör Q&A på den data man har utan vidare konfiguration. Och denna funktion kan då på sikt även tänkas bäddas in i appar för slutanvändare så att de kan ställa frågor mot sin data. Ja, det var det. Men så var det inte.
Den lilla skörden nyheter. Ja, det var ganska mycket.
Ja, det är ganska mastigt. Men det är ju mycket preview och mycket som kommer här. Det är mycket på gång.
Mm. Ja, verkligen. Ja, men jag tänkte, så här, du pratade om här, det var två stycken typer av dataflöden. Pipeline och data flow. Vad är det för någon skillnad på dem?
Ja, det för första är liksom helt olika komponentartefakter i E-Fabric. Pipelines är mer den gamla data factory. Du kopierar och orkestrerar. Dataflow som har varit det här att du transformerar. Så istället för att man använder kanske vyer så kan man filtrera. Alltså det du kan göra i selekter kan du göra då i ett dataflöde. För som det fungerar tidigare, de har använt data factory. Det är ju dataflows var de har satt upp lite separat. Och sen så har man startat igång ett dataflow med hjälp av pipelines.
Det är lite så här, dataflow är väl den här funktionen att hämta data från Power BI egentligen. Hur kan man väl säga? Eller? Med Power Query och sådär.
Ja, men du kunnat hämta från andra också.
Nej, det är ju den funktionen som har legat i Power BI som har blivit dataflow, va?
Ja, men så kan Fabric. Det vara. Ja, precis.
Medan pipeline är den gamla liksom.
Men har ju fortfarande haft dataflows i data factory, liksom standalone data factory, har du haft dataflows för att kunna göra men lite så här mer SSIS liknande saker som att sätta nycklar och göra union och lite sånt där.
Ja, för det har väl varit just det här dataflow. Där har det funnits att man kan hämta on-premise data förut, va? För nu har det kommit till den här nya till pipeline-funktionen.
Mm.
Visst är det så?
Ja, men
så jag säger rätt här.
Ja. Det är så typiskt. Bara för att du frågar så blir man osäker.
Ja. Ja, just det. Har ni några favoriter av de här alla nyheter?
Alltså jag gillar den här mirroring.
Mm.
Att du kan strömma in datat till plattformen.
Just det, man bara lägger en, här ska den här tabellen finnas och så automatiskt så är det bara flyttas datat i realtid.
Ja, men exakt, exakt.
Det är väldigt trevligt.
Mm. Ja, jag är bara glad att det händer så mycket, utvecklas på den här plattformen. De skriver ju i slutet här också att these announcements represent just the start of the innovation we are bringing to the Microsoft Fabric platform.
Mm.
Båda är ju gott.
Ja, verkligen. Ja, det är en rolig grej där. Vad var de sa? Jag såg någonting där att det ingick också. De beskrev den här speglingstjänsten, hur mycket som ingick nu också. Med en terabyte per FX som du köper. Så F64, om man köper den. 4 terabyte speglingsdata som man får sätta upp.
Per? Eller det är liksom maxet du får ha hämtat någonsin?
Ja, det vet jag faktiskt inte. Men det stod det i alla fall.
Ja, ja.
Jag antar att det är liksom mängden som ligger i speglingstabellerna då.
Ja, just det.
Jag vågar inte säga säkert. Men,
nej. Men det
skulle ingå i alla fall.
Ja.
När man köper.
Så att, ja, men det bör ju kanske ta lite tag innan man slår i det taket. Det är ändå hyfsat mycket.
Det är ganska mycket.
Om man hämtar liksom från en, alltså, ja. Om det inte är någon form av vad heter det? Alltså du har sensordata. Men då använder man kanske inte mirroring för det. Utan nej, då liksom strömmas det in från någon hubb rakt in. Så att då blir inte det. Men om man tänker ett ekonomisystem eller alltså bokföringssystem.
Ja.
Då blir det ju inte de i regel de datamängderna liksom.
Nej, det känns som svenska företag har alltså 64 terabyte. Om det nu inte är så att det ska liksom skickas och om igen. Att det blir liksom, den skickar samma data varje dag eller något.
Mm.
Så känns det som den, om man nu köper F64 borde man klara sig väldigt länge.
Mm.
Om det inte är någon sensordata då.
Ja.
De flesta har väl liksom ett par terabyte som max.
Precis.
I affärsdata.
Mm. Och då är det på hela affärssystemet.
Precis, alltihopa liksom. Ja, jag tyckte den där, det känns som den här on-premise till pipeline. Den tror jag är uppskattad väldigt mycket. Det tycker jag man har hört det här när vi har testat och kört lite i Fabric här fram och tillbaka. Olika kunder som kör och sådär.
Mm.
Så det är den som har varit saknad mest, tror jag.
Och det känns ju ganska självklart på något sätt att den, det finns överallt. I princip.
Ja, att man blir lite begränsad då när man ska liksom sätta sina för man vill bygga generellt och så behöver man de här tjänsterna för att göra det mer generellt och enklare och hämta data just från on-premise källor.
Mm.
Så den är nog väldigt uppskattad, tror jag.
Mm.
Jag tycker den här metric till Power BI låter ju också väldigt spännande. Man liksom ska få en, man ska kunna ha de viktiga, det blir lite så här, de viktigaste KPI:erna hamnar i en liten egen.
Ja, men liksom definitionen av hur räknar vi ut försäljningen.
Ja.
Liksom det, då finns det någonstans.
Ja. Sen låter det ju, det låter ju väldigt bra det här med releasehantering. Jag förstod inte riktigt vad som hade varit innan och vad som var nytt. Men man förstår ju att de ökar på i alla fall de här funktionerna som finns för releasehanteringen. Att liksom kunna checka in.
Ja, för till Power BI har ju funnits ett tag.
Ja.
Men nu kommer det väl till hela Fabric. Det är alla, alla artefakterna.
Så det var lite begränsat artefakter och blir fler och fler som kommer in i värmen.
Mm.
Ja, spännande. Och så paginated reports. Vad är det för någonting?
Det är ju de här, de vanliga Power BI-rapporterna, de är ju så här, visual reports som man kan klicka och sådär. En paginerad är de här gamla SSRS-rapporterna som man hade, som man kan, om man vill göra en, skriva ut, göra en PDF och liksom trycka ut, då är det liksom en paginerad, så en annan typ av rapport som till viss del kanske är lite mäckigare att bygga, men också skapar å andra sidan mycket mer frihet att välja exakt vilken pixel ska den här texten stå. Så att det inte är färdiga visuals på samma sätt.
Mm. Spännande.
Mm.
Ja, ska vi gå vidare?
Det gör vi.
Det är tegelstenar. Det blir tungt.
Nu blir det tegelstenar. En rejäl tegelsten här. Då har vi en artikel från Databricks blogg. Från 27 mars kom den här ut. Rubriken är Announcing Databricks Runtime for MLflow, DBRX, a new standard for efficient open source customizable ML runtimes. Så Databricks introducerar här Databricks Runtime for MLflow, DBRX, en ny standard för effektiva anpassningsbara ML-körningar, säger de då. De köpte ju nyligen AI-företaget Mosaic. Och nu har den här nya då mosaikavdelningen på Databricks tagit fram en ny open source LLM-modell med mycket god prestanda i jämförelse med, och då jämför de sig med tre andra här, Llama, Mistral och Grok. Jämför de sig med tre andra open source då. Grok är väl Twitters
X.
X, ja. Menar jag.
Mm.
Llama, är det Facebook?
Det låter bekant, ja.
Mm. Jag är lite osäker. Mistral
eller
är
Meta,
här.
Så.
Ja, Meta, ja. Just det. Och Mistral är det här bolaget som Microsoft har blivit partner med.
Precis, det europeiska.
Och europeiska, det franskt. Ja. Ja. Le Chat.
Le Chat.
Ja, det är väldigt fint. Ja, men de visar här att de är liksom, de har gjort tester då. I ett ramverk som heter Gauntlet, som är ett open source ramverk för att göra tester av LLM-modeller då. Och så kan de se att den här DBRX, den slår ju då Llama, Mistral och Grok då. Inte jättemycket. Det är liksom i textförståelse eller liksom language understanding som de kallar det. Där ligger de på 73,7%. Grok ligger på 73,0. Mistral 71,4 och Llama 69,8. Så ingen jätte, men lite ökning på den delen, textförståelse. Men sen programmering så ligger de mycket bättre till. Närmsta är Grok på 63 och de ligger på, DBRX ligger på 70 där. Och matematik ligger de också en bit över. Där Grok är på andra plats på 62,9 och de ligger på 66,9 då. Så de har fått lite bättre där också. Så att, ja, den verkar framförallt då vara bättre på programmering och matte då. De här andra open source liksom modellerna. Men man visar också här då med samma test så visar man också att man slår GPT 3,5. Också. Där man jämför. Om man den här language understanding så ligger då DBRX låg ju på 73,7% och GPT 3,5 ligger på 70. Så några procent bättre. Programmering så ligger GPT 3,5 på 48% enligt det här testet och DBRX låg ju på 70,1. Det är en rejäl ökning där i förhållande till GPT 3,5. Och matematik låg ju DBRX på 72,8 och GPT på 57%. Så att den verkar i alla som den jämför sig med är den bättre än. Men kanske att den har utelämnat någon. Det vågar vi inte säga någonting om. Men man får bra prestanda här i jämförelse med de här andra modellerna då. Databricks menar också att de ser en trend här bland sina kunder att fler vill gå över på sina egna modeller. Apropå att den här DBRX nu kan slå GPT 3,5 då. Så är det flera som vill göra det. DBRX, och det är självklart då har man ju liksom stödet här då i DBRX. Att man får en modell som man kan träna själv och sådär. DBRX är tränad enligt ett träningsbibliotek då som heter Megablocks som används, ja, tekniken här används, kallas för mixture of expert modeller då som man skapar. Och den här liksom det här olika liksom ramverket för att ta fram en sån här LLM-modell är specifikt då skapat för att optimera prestandan i förhållande till förmåga. Och det här menar då Databricks gör att man dessutom då är väldigt bra på throughput. Vi hade någon artikel förut och vi tog upp just det här throughput. Alltså det är tokens per sekund. Hur många tokens kan man våran modell spotta ur sig per sekund? Och DBRX kan man både använda då för att vidare träna på sin egna data. Eller användas direkt då för RAG. Alltså att koppla en sån här modell till en sökmotor helt enkelt. Och de säger här också att de har ju, när de har skapat den här DBRX så har man gjort det med, man har använt Databricks andra tjänster. Unity Catalog har varit använts för att liksom ha koll på datat. Lilac AI som är ett nytt förvärv av Databricks. En liten extra verktyg då. Samt Mosaics AI Training Services. De har liksom använt Databricks egna tjänster. Och liksom fått till den här modellen. Vilket gör att det ska vara, ja, det är liksom enkelt att använda Databricks för att träna vidare då på samma sätt då. Och jag nämner här också, det finns ett par kunder och partners som redan har börjat testa den här DBRX. Bland bolagen då så har de JetBlue som är ett lågprisflyg i USA. Block som är ett så här administrativt stöd för mindre bolag. Och Nasdaq som man kanske inte behöver förklara närmare. Och Accenture har börjat använda de här för att skapa eller DBRX då. För att skapa nya och egna då AI-system då. Finns ett litet talmanus här också. Eller en liten citat från Mike O'Rourke. Head of AI and Data Services på Nasdaq. Så han säger det att Databricks är en nyckelpartner till Nasdaq. För några av företagets viktigaste datasystem. Kombinationen i DBRX av prestanda och låg kostnad att använda är sådan typ av innovation som vi ser som viktig för att öka användningen av Gen AI inom Nasdaq, säger han då. Blev lite nyfiken här. Lilac AI som man nämner då. Och det här är bara för några dagar sedan, 19 mars. Så var det ett annat blogginlägg på Databricks hemsida om att ett annat förvärv då av just Lilac AI. Lilac beskrivs som ett skalbart användarvänligt verktyg för data scientists att söka, gruppera, analysera alla typer av textdata med fokus då på Gen AI, säger man. Verktyget används bara både för att kunna evaluera output från en AI-textmodell såväl som att förbereda ostrukturerad data för modellträning. Ja, så att det var egentligen DBRX då.
Mm, kul, ny spelare.
En till LLM-modell då. Mm.
Jag undrar bara var chatt, var GPT-4 tog vägen i den här. Men den kanske inte är öppen så att man kan.
Ja, ja men det tror jag att de skulle kunna. Men ja. Den är väl kanske, de kanske lite grann definierar sig också i vilken klass man ligger. Liksom,
ja, det kan det vara så. Mm.
För det är väl också kanske att det ska vara jämförbart då med de här. Det skulle vara kul att se, för nu var det bara siffror kring prestandan då. De tog inte upp kostnaden här i mätningen. Den skulle man ju vilja se också.
Mm. Men det var just i programmering som den var mycket bättre där mellan
ja, precis.
70 mot 40 då.
Ja, precis.
Mot 3,5.
Ja, den slår ju de andra på lite grann då på language understanding också. Mm. Men det är ju inte
men det är nog ingen som man märker. Det känns som försvinnande lite men någon ja. Procent. Men det är just programmeringen som den är.
Där är den ju
duktig.
Mycket bättre.
Ja. Det där är den duktig liksom. Mm. Ja.
Men det skulle ju vara intressant att se just den här throughputen då också. Mm. För att det kan ju bli en väldigt viktig komponent då. För vi vet ju att de här är dyra, de här maskinerna. Och då gäller det väl att ha en så billig ändå lösning som möjligt på de här bitarna. Så det här är säkert en väg framåt här och att man börjar labba på det sättet. Så det är väl väldigt bra när fler och fler case ska använda den.
Ja, de har ju valt själva vad de ska jämföra med för parametrar här och vilka andra konkurrenter. Och som av en händelse så vann de alla.
Så råkar de vara bäst på allting.
Så det kanske svaret är varför det inte finns med då.
Precis. Ja, men är det inte GPT ska väl, eller OpenAI ska vi släppa GPT-5 här snart, såg jag också. Det kanske blir någon artikel framåt här som vi får sammanfatta också.
Jag tänkte på Googles Bard, eller Gemini heter det väl för tiden. Mm. De var ju inte med som jämförelse.
Nej, de var inte med nu. Men den är som, den skulle vara liknande som GPT här va? Den är inte open source.
Nej, den är inte open source.
Nej.
Så den hamnar på den listan i sådana fall.
Precis, men den var ju inte där heller.
Nej, det var den inte.
Nej.
Nej, jag blev förvånad över Grok. Jag trodde den var mer, jag visste inte att att folk använder den så mycket. För den bygger väl i sin tur på någon av de här modellerna också. För att den är en utveckling av Metas eller.
Okej. Okay.
Så att,
Unbranded.
Precis. Ja, men det är väl ändå kul här. Databricks, det här är väl liksom vad vi har väntat på. Mosaikköpet där och så här också.
Och så ger de bort det gratis.
Ja, ja men jag tror det är nog. Det blir väl ändå en del av liksom Databricks. De har ju kört hårt på det här att de tror ju på att man ska köra sina egna modeller tror jag. Väldigt mycket.
Mm.
Och så gör de det enklare. Så det är väl väldigt bra.
Ja, verkligen.
Mm. Ska vi gå vidare?
Det kan vi göra.
Se vart det barkar.
Det barkar till Bark. Bark har ju varit med många avsnitt tidigare. Det är ju ett analysföretag inom vårt område. Och de släppte en ny rapport i mars 2024. Med titeln Optimizing Your Architecture for AI Innovation. Författad av Sean Rogers och Merv Adrian. Och det här är då en studie igen då, baserat på enkätresultat från 335 dataledare och användare. Och den belyser adoption, alltså hur man har anpassat sig till AI. Inte har ingenting med barn att göra där, för tydligen. Fördelar, risker, användningsfall och strategier för att integrera AI i affärsverksamheten då. Och i ingressen här då så beskriver de då att resultatet av undersökningen visar tydligt att de tillfrågade dataledarna och användarna är överens om den transformativa potentialen hos AI. Men visar också på en betydande beredskapslucka. Att man inte är förberedda helt enkelt på att införa det här. Företag verkar angelägna om att ta till sig AI. Men resan är fylld av utmaningar. Allt från kompetensbrist till compliance-problem då, som dyker upp. Skriver de i ingressen då. Men då tycker jag då hoppar vi in och så tar vi lite exempel på så här frågeställningar som de har tagit upp och vad folk har svarat då. Och det första området, den första frågeställningen handlar om organisatorisk readiness, hur redo man är då. Och de svarande får svara på hur långt de har kommit inom AI, hur mycket typer av förberedelser och sådär som de har gjort då. Och i stort sett alla har börjat i alla fall att diskutera såna här planer. Det är bara 5% som inte har gjort det. Men över 50% av de här är ändå i de tidiga faserna. Så de flesta de har börjat med saker som att identifiera AI-ledarskap i organisationen. Hantera säkerhetsstandard och compliance. Medan det är områden som ligger sist då. Där först har börjat titta på då. Det är de arkitektuella kraven och se över hur man ska genomföra projekten och så. Så det låter som de håller på med mycket teori och ganska lite praktik egentligen då enligt det här. Och i de här delarna också hur väl förberedd man är så är det tydligt också att USA ligger före Europa. De svarande i den här undersökningen är i stort sett bara USA och Europa också då. 75% USA tror jag och 25% Europa.
Så det var typ 300 va eller något?
Ja, 350 någonting tror jag. Ja. En annan frågeställning. Då är det vilka avdelningar som påverkar AI-initiativet. Och då är de liksom två dimensioner här. Så det är titta både på strategiskt hur det påverkar men också var budgeten ligger då. I vilken avdelning. Och det är faktiskt IT som är den avdelning som påverkar mest. Både i form av strategi och budget. Tvåa kommer företagsledningen och trea en Center of Excellence-avdelning. I botten där hittar vi HR, produktion, logistik och kundtjänst.
Måste vara några super tech leaders där på IT-avdelningarna.
Ja, det verkar så. Och sen så kikar de på då, vad finns det för hinder från att leverera på den här AI-strategin. Och den klart största är kompetensbrist. Och den näst största är budget. Och det följer väl samma linje som vi har läst tidigare. Liksom att kompetensbristen är ett stort problem.
Ja, det känns igen.
Ja.
De verkar vara överens.
Ja. Och budget är alltid ett problem oavsett vad man ska göra.
Ja, precis.
Här kunde man se en större skillnad i att de som har hög readiness. De har betydligt lägre organisatoriska hinder. Där liksom politik eller viss mån kompetens också befinner sig. Nästa frågeställning. Det är på vilket sätt kommer din organisation att mäta framgång med dina AI-drivna projekt?
Ja, det är ju spännande.
Ja. Vad tror du? Har du läst på, Gustav?
Jag såg att det var 1% som inte skulle följa upp överhuvudtaget.
Ja, just det.
Det tyckte jag var intressant.
Är det där man vill jobba, eller?
Tre bolag.
Nej, men det viktigaste var noggrannhet, precision tror jag översatte det med, och förtroende för insikterna. Så noggrannhet i insikterna och förtroende för insikterna som AI levererar då. Nummer två är hur väl projektet är anpassat till affärsfunktioner och mål. Och trean är kundnöjdhet. Och om man tar bort den där den sista då som du hade, Gustav, så den näst sista, det är faktiskt att projektet ska leverera i tid. Det är tydligen helt oviktigt.
Det är inte lika viktigt. Trots att man inte har budget.
Ja.
Kan vara lite svårt att komma runt de två.
Precis, precis. Men så är svaret.
Mm. Det är ingen ROI här. Vi har haft uppe det på gånger här.
Ja, precis. Det var, ja.
Nej, det är väl anpassat till affärsfunktioner och mål kanske man kan hitta i, ja, det där då, i viss mån. Om det är ekonomiska mål i alla fall. De har också ställt frågan på vilka use case som har genomförts eller planeras att genomföras då. Man har då skilt på generella use case och industrispecifika use case. Och ett av bland de generella use casen då är chatbot-delarna som vi hittar där. På de industrispecifika då är det sales forecasting, fraud detection, predictive maintenance som är 1, 2, 3. Och överlägset längst ner i botten då hittar vi sjukdomsdiagnoser och predictive healthcare.
Mm.
Så ja. Få fortsätta lida av dina sjukdomar, Konstantin.
Ja, det var ett
tag till. Och en annan fråga då är, på vilket sätt kommer er arkitektur att förändras när ni inför den här strategin då? Och liksom det, nummer ett här, det är att lägga till AI-specifik teknologi till sin redan befintliga arkitektur då. Men nummer två är att göra om hela sin befintliga data management arkitektur. Så det går, nu vi började liksom på lite flummiga frågor, nu går det mer och mer mot teknikhållet här. Och nästa fråga är, vilken av följande molnplattformar använder ditt företag för datahantering samt användningsfall för analys och AI? Och då är det de här, vad heter de, big scalers, superscalers som är där.
Hyperscalers.
Hyperscalers heter det. Azure 1, AWS 2 och Google 3. Så det var egentligen några utdrag av vilka så här frågeställningar. Det finns säkert dubbelt så många där. Om ni vill gå in och kolla.
Kan man kika igenom allting?
Precis. De avslutar med 5 rekommendationer då, baserat på det här i alla fall. Nummer 1. Ta itu med kompetensgapet så tidigt genom att främja gratis utbildning, certifieringar och en kultur av kunskapsdelning. 2. Närma dig AI-marknaden med tålamod och strategisk planering. Förutse och förbered dig för potentiellt kundtapp under de kommande åren. Starta AI-integrationsarbete med befintliga pålitliga leverantörer för att dra nytta av befintliga relationer och säkerställa sömlös passform och integration. 4. Prioritera efterlevnad, regulatoriska frågor och en ansvarsfull AI-strategi för att anpassa AI-praxis med företagets etik och nyckeltal. Nummer 5. Förbättra befintliga business intelligence och analysfunktioner med AI för att uppnå omedelbar avkastning på investeringen genom automatisering och AI-genererade insikter.
Där satt den.
Där fick du lite ROI på slutet här i alla fall.
Bark, ja, som de heter de här. De är inriktade lite på just affärsanalys eller är de mer generella än så?
Jag vet
som
inte.
Undersöknings...
Nej, men jag tror att de är, ja, alltså på data uppfattar jag att de är inriktade. Ja. Och är liksom ett undersökningsföretag där. Så en del av de här rapporterna kostar ju pengar och så.
Jag är nyfiken på, du nämnde någon passage om att de ska bygga om sin dataplattformsarkitektur.
Det var ett av svaren där, att de skulle göra det.
Ja.
Men det var från, hur kommer arkitekturen att ändras när ni inför AI?
Just det, jag fick bara uppfattningen om att det var så omvälvande förändring i hur man jobbar med data bara för att det kommer AI nu. Men det kanske var fel uppfattat att det var...
Ja, ett, men det var nog så många de svarade.
Många får göra det.
Mm. Ja, men då, det var ju ännu vanligare att man sa att man behåller sin arkitektur men man adderar en liksom AI-teknik på det.
Just det.
Det var ganska många av de här use casen som räknades upp som egentligen inte var så mycket med gen AI att göra.
Nej, det var AI utan generellt. Utan
liksom sales forecast och predictive maintenance behöver ju verkligen inte vara LLM, så att säga.
Precis.
Det var chatbotten där som var den generella business caset.
Mm.
Den är ju kopplad till de här LLM-grejerna.
Precis.
Är det någon ni tycker är viktigast av de här råden då?
Ja, jag vet inte. Den här kompetensbiten upplever ju de flesta som det stora hindret. Så att den bör man nog tänka igenom, tror jag.
Mm. Men jag satt och funderat gärna på i början där. Var det så att jag fick uppfattningen att det är väldigt IT-drivet någonstans? Det var de som var mest inflytande. Det var IT och sen var det ledningen.
Mm.
Och sist hamnade så här, kundtjänst och sådana här, de som faktiskt ska använda chattbottarna.
Mm.
Det borde vara, jag skulle vilja liksom vända upp och ner på det där lite grann, att det är kundtjänsten som sitter i förarsätet på något sätt och IT är med och stöttar liksom, och ledningsgruppen hejar på ungefär.
Ja, det var ju utifrån varifrån kommer, vem äger strategierna och vem äger budgeten. Det var det de där avdelningarna avgjorde.
Ja, budgeten kan man ju något sätt förstå kanske att inte kundtjänst ska äga, tolka mig rätt här nu. Men strategin, äger, men man kan ändå tänka sig att det är liksom drivet på något sätt av IT.
Absolut.
Inget ont om IT, men det är väldigt positivt när verksamheten kommer till tals tidigt och är med och formar strategin.
Mm. Ja, men tror det var ju företagsledningen, tror jag, och där ligger kanske ofta strategin och budgeten kanske ofta ligger på finansavdelningen. Men de som hade en ganska stor kaka av båda var ändå IT, som tror jag gjorde att de klättrade upp där i rankingen.
Ja, men vad säger ni då? IDC, de gjorde ju liknelsen här att AI kommer på ett liknande sätt som när traktorn infördes i jordbruket. Tycker ni att Barks undersökning stödjer det, eller?
Den handlade om att traktorn kom ganska tidigt, men det tog ganska lång tid
innan
alla hade en.
Ja, och liksom innan den infördes, för arbetssätten var ju olika och åkrarna var mindre, antar jag.
Ja, men jag tyckte det pekade på att många är i tidiga faser än i alla fall.
Mm.
Så att får vi se hur lång tid det tar, men jag var nästan förvånad över att det var så tidiga faser på många här.
Ja,
mm.
Nej, precis. De säger ju både det här med skillgapen och att man ska, andra rådet där, att man ska ha lite liksom patience.
Mm.
Man ska ha lite tålamod också.
Mm.
Det tyder väl på att de är överens med IDC här om att det är en traktor som kommer.
Mm.
Allt går att jämföra med
traktor.
Traktorinförandet. Känns tryggt ändå.
Mm.
Tre artiklar.
Mm.
Fantastiskt.
Mm.
Mm.
Ja.
Vi är väl klara för idag då?
Jag tycker det.
Ja.
Tack så jättemycket för
idag. Tack så mycket.
Tack själva.
Hej då.
Hej då. Som om idag är en repris av igår. Släpper mig ändå upp, känns som bli i min kropp. Och så en insikt fylld av fasa mig slå. Kylen den är tömd.